Innan vi började samlingen här så var vi, pratade jag och Karin lite om, jag sa det att jag bor på i ett sån här miljonprogramsområde och har känt inte minst nu som pensionär att det här och på något sätt få vara med och bygga mer av integrering och gemenskap mellan människor från olika delar av världen och i det naturligtvis också. Att fler skulle upptäcka Jesus. Det känner jag som en viktig del. Och det kan ske på många olika sätt, de personliga direkta kontakterna. Men jag la också ut ett inlägg om en ungdomsförening som verkar ha i vårt område. Och det är faktiskt gripande i sig för att det var en somalisk ung man som blev brutalt nedskjuten vid en busshållplats. Och han var inte med i något kriminellt gäng. Och hans syskon och andra runt omkring, de har startat den här ungdomsföreningen. Istället för att hämnas så har de velat göra något som goda förebilder för andra ungdomar och så. Och igår kväll så ordnade de utomhusbio i bostadsområdet och det var jättemycket folk där och jag gick dit en stund också. Sen stannade jag inte så länge för jag skulle ju gå upp tidigt och åka hit. Men innan, när jag kom hem så hade jag tagit en del foton och la in på en sån här Facebookgrupp. Du vet vad som händer i Nyköping. Och skrev en del där och till min stora glädje så var det, nu tittar jag inte på min telefon nu, men innan jag började här idag så var det mellan 800 och 900 som har gillat det inlägget. Och jag tänker det är ett sätt också att vara med och bidra till att samla liksom människor som känner vi vill något annat än bara liksom bort med de som kommer från andra länder och så. Så det finns ju olika sätt. Jag förstod på Karin och flera här att ni ber för och har kontakter med flyktingar och invandrare och det kan vara ett sånt här område, något som Gud liksom kallar dig att vara med och bygga. Och det är så jag tänker att konkretiseringen, vad det här kan betyda och vad det kan betyda att hitta de som man ska samverka med. För det är inte säkert att vi bara ska göra saker själva som kyrka utan det, ibland kan det ju vara att vi ska samverka med andra också. Och ibland ska vi ta initiativet och ibland ska vi hänga på någon annans. Men att det är viktigt under en sån här undervisning och sån här sätt att läsa Bibeln att du liksom ber Gud visa mig vad det här kan betyda, vad det kan ha för tillämpning i mitt liv, i vår församlingsliv. Och det som jag då tänker att vi också kan lära oss av det här bygget, det handlar om att när vi tar initiativ för Guds rike och när det börjar bli synligt att Guds vilja får ske, då kan vi också räkna med motstånd. Därför att vi lever i en tillvaro där Guds vilja är ifrågasatt ända sedan ormen ställde sin fråga i lustgården. Vad skulle Gud ha sagt? Och människan gör sitt uppror. Så pågår ju den här kampen. Det kan vara motstånd från människor, men ytterst från ondskans makt. Djävulen som inte vill se Guds vilja ske. Och där tänker jag, vi talar kanske, jag vet inte hur mycket ni är i sammanhang, men vi talar kanske inte så ofta om de här sakerna. Och jag tänkte att det kan vara viktigt att göra det lite idag också. Och jag brukar säga så här att Gud är skaparen, Gud är uppfinningsrik. Gud gör nya saker. Gud kan liksom överraska, se nu gör jag något nytt. Sen finns det kanske en viss mån av kontinuitet, en blåsipsbacke. Kanske ser ganska likadan ut som förra året. Men det är ändå nya blommor och något nytt som sker. Men ondskans makt är inte särskilt uppfinningsrik. Utan kör ungefär samma gamla tricks. Och därför kan det vara bra att lära sig att känna igen dem. så vi inte låter lura oss. Och så behöver vi verkligen Guds kraft för att kunna stå emot. Men jag tror att just det här att se när vi känner att liksom det händer saker som kan göra oss ledsna och bedrövade eller arga eller uppgivna. Massa olika saker som kan hända i oss. Att se att kampen är ytterst inte mot människor utan mot de krafter som finns bakom det som görs och som händer. Och därför så vill jag innan jag går in på de här kapitel 4, 5 och 6 i Nehemja läsa från Efesiebrevets 6:e kapitel. Och där står det från vers 10. Hämta, alltså Efesiebrevet 6 och 10. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Och sen kommer då att ta på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå fasta, spänn på er sanningen som bälte, klä er i rättfärdighetens pansar. Sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i bön för alla de heliga. Och så ber Paulus själv om förbön. Det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Jag tror att det är viktigt att vi är medvetna om detta och samtidigt att vi kan hämta styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Det är också, det är viktigt, precis som jag sa, att inte problemen, liksom nöden, får fylla hela synfältet utan att vi ser vi har en stor Gud. Så får absolut inte ondskan fylla vårt synfält, för då blir vi rädda och på en massa olika saker händer med oss. Utan det är Jesus som vi ska ha vår blick fäst på. Men vi ska ha en medvetenhet om att vi också är insatta i ett förhållande som rymmer en kamp. Om vi vill ta på allvar att göra Guds vilja och se den ske i den här världen. Och då tänker jag att de här kapitlen 4, 5 och 6 har mycket att lära oss. Hur vi kan möta och vinna seger över det här motståndet eller i det här motståndet. Ja, här står lite det jag ville säga. Djävul är den som kastar isär. Det är liksom ondskans natur att splittra, att trasa sönder. Och Guds är att foga samman, att hela, att skapa gemenskap, samhörighet. Och Gud är alltid större. Och den här muren kan vara bra att veta redan nu innan vi blir deprimerade av allt motstånd. Att den blir färdig på 52 dagar. Så det finns en väg igenom. Egentligen så börjar den här kampen redan i det andra kapitlet. Och alltså, det var någon som frågade här när vi satt här inne, men hur var det liksom, bodde det andra folk också i Jerusalem och runt omkring? Och vilka var det som var med och byggde? Och jag kan inte säga att jag vet exakt säkert, men jag uppfattar det som att det handlar om att det är judarna som är med och bygger. Det kanske fanns en del som var väldigt inställda, men det fanns också de som verkligen inte ville se det här ske. Och man kan naturligtvis sätta sig in i hur det faktiskt såg ut rent konkret det här när det skedde. Men jag läser det här ganska mycket liksom också för hur vi kan tillämpa det lite mer överfört och bildligt till vår tid. Och då kanske det inte spelar så stor roll vilka de här är som kommer här och försöker hindra bygget. Utan för oss handlar det ju mer om att på något sätt ha ett mönster och kanske kunna identifiera en del saker som vi kan vara med om. Och då står det... ska vi se här. I kapitel 2 så står det i vers 19. När horoniten Sanballat, ammoniten Tobia, tjänstemannen och araben Geshem fick höra om våra planer började de håna och förlöjliga oss. Vad är det egentligen ni tänker göra, frågade de. Ska ni sätta er upp mot kungen? Alltså det här motståndet, det kommer utifrån då. Det är andra folk här och representerade av ett antal personer. Och de har en slags psykologisk krigföring. De hånar och förlöjligar. Alltså de förminskar och säger, hur tror ni att ni ska kunna göra det här? Och sen har de också lite underförstått där, ni tänker sätta er upp mot kungen. Alltså vi kan nog se till att kungen får reda på det här och förstår vad det är för planer ni har. Alltså de hotar liksom med att om ni fortsätter så här då kommer det kanske vara en större makt som försöker hindra er. Och det kan vi fundera på idag när vi har kanske ibland en del, om ni gör så här så kommer samhället inte att tycka att det här blir bra och så. Alltså det kan finnas saker som vi får fundera på. Ska vi underordna oss det här eller är det något som vi känner att det här går emot vad vi tror på och vi behöver agera? De där tillämpningarna kan vi ju fundera på, men vi kan bara se här hur de agerar när de får de här hånet och de här hoten mot sig. Och om man läser vers i kapitel 2 och versen efter då, vers 20, blandar jag lite här. Jag har både Bibel 2000 och Nu-Bibeln, så jag är inte helt säker på. Jag har skrivit upp lite här, jag är inte riktigt säker på vilken översättning det är, men ni får se vad det står där ni läser. Då säger han så här, himmelens Gud ska ge oss framgång, svarade jag då. Vi är hans tjänare och vi hans tjänare tänker börja bygga. Alltså det är Gud vi litar på. Gud är större än både mänskliga och andliga makter. Och det tänker jag är en sån viktig sak att hålla fast vid. Människor kan kortsiktigt stoppa saker, men Gud är större. Vi får lyfta blicken. Och det är ett sånt där budskap som jag tycker har kommit fram i olika bönesamlingar jag har varit med om det senaste året. Lyft blicken. Liksom, det är Gud. Det är från Gud vi liksom ska hämta kraften och direktiven och hur vi ska agera. Och om man då kommer till börja nu på det fjärde kapitlet så står det redan i första versen där. När Sanballat fick höra att vi höll på att bygga upp muren blev han ursinnig. Och i sin vrede hånade han judarna inför sina medarbetare och den samariska truppstyrkan. Vad sysslar de där eländiga judarna med? Tror de att de kan lämna sin sak åt Gud och offra och bli klara på en enda dag? Tror de att de här brända stenarna i grushögarna kan bli som nya igen? Och sen är det en annan då som säger, låt dem bygga, deras stenmur rasar nog. Bara en räv skuttar upp på den. Alltså de fortsätter liksom det här. Det är för dåligt byggmaterial, det här kommer aldrig att gå. Och det här liksom hånfulla, ironiska, liksom en räv kan få det att rasa. Trycket liksom ökar här. Men det är lite samma metoder och det kommer utifrån. De blandar sanning med lögn. Alltså det var inte sant att det var alldeles för dåligt byggmaterial. Men liksom, det är också ett sätt att vi behöver verkligen be om urskiljning att se vad är sanning och vad är lögn. För det brukar man ju säga i krig, att sanningen är krigets första offer. Men det kan också vara i många andra sammanhang. Alltså det här att blanda i lite lögn ihop med det som kan vara sanning. Då blir liksom hela brygden förgiftad. Och det kan vara viktigt att se vad är vad i det här. Vad är det som är sanning och vad är lögn? Och vad gör då Nehemja? Jo, i versen fortsatt där så står det att han börjar att be igen. Han ger Gud liksom allt, alla känslor, allt det här trycket han är utsatt för. Vår Gud, hör hur föraktade vi är. Låt deras hån vända tillbaka över dem själva. Och så fortsätter de att bygga. Och vers 6 står det: vi fortsatte att bygga upp muren och snart var den färdig till hälften. Till folket la ner sin själ i arbetet. Eller som det står i Bibel 2, den här nybibeln. Folket arbetade helhjärtat. Det tycker jag är ett vackert ord också. Helhjärtat. Och alltså, det tror jag är viktigt när vi känner att vi blir berörda, våra känslor påverkas, att vi får ge det till Gud. Gud, det här är det vi får nu. Det är det här som folk säger. Det är det här vi möter. Men att så att vi liksom på något sätt kan få lämna det hos Gud och bli fria. Och att inte det får stoppa, utan de fortsätter att bygga. Och så har muren nu fogats upp till halva sin höjd. Men det fortsätter här i, om vi går till vers 18 i det fjärde kapitlet. Ja, man kanske egentligen ska man nog läsa mer i helheten, men det lämnar jag också till lite. Men jag kanske ska berätta lite då att det Nehemja gör, det är också dels så börjar de känna att det är lite för tungt. Det är för mycket grus, säger han. Det är för tungt. Och då väljer han att se till att hälften liksom de vaktar så att inte de ska bli angripna, de som bygger och de andra bygger. Alltså det här med, tänker jag då, att det kan överföras på bön och arbete. Alltså om det är mer arbete så kan det behövas mera bön också. Och naturligtvis att vi kan behöva, även om de nu bygger under en begränsad tid, 52 dagar, och gör det väldigt intensivt. Så långsiktigt, om det ska vara hållbart i våra liv, då behöver vi också ta vara på det bibliska rytmen, det här med arbete och vila och så. Kanske ska säga något mer om det imorgon, men det är också viktigt. Och det som Nehemja gör också, det är att han ordnar ett signalsystem. Så att nu bygger de då runt hela muren. Det är ett stort område. Och om det då kommer några och ska hota på ett ställe, då har han en hornblåsare som ska blåsa liksom, och så ska alla samlas där de är särskilt utsatta, där de behöver stödet just då. Och det tänker jag att det är något att fundera på. Hur gör vi det? Om det är någon eller några i en församlingsgemenskap eller i en grupp i en stad eller så som känner nu är det extra tufft och svårt för oss. Hur kan vi liksom ha ett bra signalsystem så att andra kan samlas runt? Eller i ett samfund? Ja, man kan fundera i olika sammanhang. Hur kan vi stötta där några känner, nu vet vi inte om vi orkar det här mera. Och man behöver förstärka. Jag tycker att det är en suverän strategi. Hemgrupper, mindre grupper är ju ett bra sätt. Och i den grupp jag är med så har vi Vi har en grupp på Messenger där vi kan skriva till varandra. Och där kan man skriva om det är något särskilt som man känner, nu behöver jag extra förbön idag. Eller så. Att ha något slags system, några man vet att man kan kontakta om man känner att nu behöver jag hjälp. I bön eller på något annat sätt, att det finns några som man har. Det tror jag är, kan vara en överlevnadsfråga. Nu är jag lite efter med de här bilderna, ser jag. Det som man ser när man fortsätter att läsa här i det fjärde kapitlet, det är ju att hoten blir mer än ord, att man då har gått till det här också anfall. Och att det skapas förvirring. Och det tänker jag att det också är någonting att vara observant på. Och man känner att här börjar det råda en förvirring. Man vet liksom inte vad är det som händer nu. Så kan det vara dags att fundera på vad är det för makter och krafter i rörelse nu. Kom ihåg ett församlingsmöte i en församling som jag var, där vi hade en situation att hantera som var svår. Och där jag måste säga att det mötet, det var ett årsmöte. Det var ganska förvirrat. Och efteråt visste inte ens ordföranden, som var van att leda förhandlingar både i sitt jobb och i kyrkan, vad vi hade beslutat. Så vi fick ta om mötet efter 14 dagar. Det var påtagligt att det var också en andlig kamp som jag tror att de flesta inte förstod så mycket av. Men det är något att be om, att på något sätt få en klarhet. Vad är det som händer? Och bönen är vår väg att också förvirringen liksom får lägga sig. Ja, vi ser det här hur Nehemja sätter ut vakter, och jag tänker att man kan överföra det till förbönstjänsten. Ju intensivare motståndet blir, ju mer behöver förbönstjänst förstärkas. Men i det, vi ska se här, i det femte kapitlet så kommer motståndet inifrån. Folket, även kvinnorna, klagade bittert över sina judiska landsmän. Vi måste lämna söner och döttrar i pant för att få brödsäd så att vi kan överleva, sa några. Andra sa, vi måste lämna åkra, vingårdar och hus i pant för att få brödsäd och hålla hungern borta. Åter andra, vi måste låna pengar med åkrar och vingårdar som säkerhet för att kunna betala skatt till kungen. Vi är av samma kött och blod som våra landsmän. Våra barn är lika goda som deras, och ändå tvingas vi låta våra söner och döttrar bli slavar. Ja, några av våra döttrar här har redan blivit utnyttjade, och vi kan ingenting göra. Det är andra som äger våra åkrar och vingårdar. Och det här är ju, alltså här beskrivs ju att de ekonomiska förutsättningarna är ojämlika. Några har knappt mat att äta och skattetrycket är högt. En del har fått då pantsätta sina åkrar och hus för att få mat att äta, och framtiden är osäker. Några har till och med tvingats sälja sina barn som slavar till andra judar. Och det är naturligtvis inte lätt att arbeta tillsammans när några skor sig på andras utsatthet. Och Nehemja blir väldigt upprörd över det här. Han påtalar tydligt att det här inte är rätt. I vers 9 kan vi läsa, jag fortsatte, och det är Nehemja som talar då, det ni gör är inte rätt. Ni borde ju visa Guds fruktan och inte utsätta oss för hån från folk som är våra fiender. Också jag själv, mina närmaste män och mina tjänare har pengar och brödsäd att fodra av dem. Men vi är beredda att avskriva skulden. Lämna nu omedelbart tillbaka deras åkrar, vingårdar, olivlundar och hus. Och avskriv de fodringar i pengar, säd, vin eller olja som ni har på dem. De svarade, vi ska lämna tillbaka allt och inte kräva något mer, precis som du har sagt. Jag tror att det kan vara bra, alltså om man överför det här nu, så kan man jämföra med också hur det ser ut i apostlagärningarna efter första pingstdagen. Församlingen växer starkt, många. Och så kommer motståndet först utifrån. Det judiska ledarskapet som tar de ledande apostlarna och säger ni är förbjudna att tala om Jesus. Och de säger, vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Alltså när motståndet kommer utifrån så står de där raka och säger, det här böjer vi oss inte under. Men i det sjätte kapitlet i apostlagärningarna så är det på sätt och vis en lite liknande klagan som det jag har läst här i Nehemja. Där är det de grekisktalande. Det var ju kulturskillnader i det samhället mellan de som var judisktalande, hebreisktalande och de som var grekisktalande. De grekisktalande, de var ju tyckte att deras änkor blev sämre behandlade, fick inte samma stöd som de judisktalandes änkor i den första församlingen, i det sociala arbete som man hade, det system man hade för att stötta de som var mest utsatta. Och då måste man ta itu med det, därför att det riskerar att skapa splittring och att man tappar liksom kraften i att rikta sig utåt, att fler ska komma till tro på Jesus. Det är då man tillsätter några som särskilt ska ha ansvar. Några med en andlig förmåga att leda också, som ska ta hand om den här matutdelningen och så att apostlarna kan fortsätta att predika och på det sättet leda. Och det finns ju också i Apostlagärningarna i det femte kapitlet den här dramatiska skildringen om Ananias och Safira, som man kan undra, vad är det för Gud som låter dem liksom falla döda ner? Men det finns något så allvarligt i det här när lögnen kommer in, när man börjar spela ett spel, framstå som lite bättre än vad man egentligen är. Och att liksom man inte kan lita på varandra, som också riskerar att slå sönder gemenskap. Så att både Nehemja och i Nya Testamentet så ser vi att det här när motståndet kommer inifrån så är det ofta svårare att hantera. Och jag brukar tänka på vad en person sa till mig när jag var alldeles ny pastor. Var skulle djävulen operera om inte i Guds församling? För det är där han verkligen kan ställa till skada. Alltså en församling som har fått i uppdrag att Guds vilja ska gestaltas på jorden. Det är klart att ondskan vill försöka förstöra där. Och jag tänker också gemenskap som äktenskap, som också är Guds fina tanke. Det är utsatt för särskilt angrepp av ondskans krafter. Jag tror vi får vara beredda på det, och vi behöver hämta styrka hos Herren för att inte låta splittringens krafter få vinna. Och det är det jag försöker tala om här, hur Nehemja gjorde. Och även i Apostlagärningarna. Och då kan man se här i det femte kapitlet också att förutom att Nehemja tar itu med det som inte står rätt till och säger så här kan det inte fortsätta. Här behövs liksom en förändring, en omvändelse. Så går han också före med eget exempel. Vers 16 i det femte kapitlet. Dessutom tog jag del i arbetet på muren fastän jag inte var markägare, och alla mina tjänare var samlade där för att arbeta. Vid mitt bord förplägades 150 stormän och styresmän förutom gäster från grannländerna. Varje dag stod jag för en oxe, 6 får av bästa sort samt fågel, och var tionde dag för ett stort antal vinsäckar. Trots det utnyttjade jag aldrig ståthållarens underhåll, till detta folk hade pålagor nog ändå. Alltså han föregår med exempel i en generositet. Och där tror jag också, om vi ska tala om det här med hur vinner vi seger i en andlig kamp, så har jag lärt mig av, tror att det framförallt är den här ungdomsorganisationen UMU som brukar säga to fight in the opposite spirit, alltså att göra tvärtom. Om det är girighet som är problemet, så kan vi bara vinna seger över det genom att visa generositet, att göra tvärtom. Om det är stolthet som är problemet, så behövs det en ödmjukhet, liksom att inte dras med i det här, någon slags maktkamp och så vidare. Och det kan man tänka på. Och kanske att då kan man fundera på om rädsla är problemet. Vad är motsatsen till rädsla? Det kan vara mod, men det kan också vara kärlek. Kärleken driver ut rädslan. Ja, det där kan vara något att fundera över ibland. Vad är det för krafter som håller på att driva mig eller oss fel? Och hur kan jag möta det i motsatt ande? Liksom det som präglas kommer från Gud. Och det är ju inget vi klarar i vår egen kraft. Men den heliga anden vill liksom fylla våra liv med det goda som gör att vi kan göra som Nehemja här till exempel då. Visa ett annat exempel. Sen har vi det sjätte kapitlet. Och nu ska vi se vad jag är här. Ja. Här blir det lite mer raffinerat motståndet. För det här riktar in sig mer tydligt mot Nehemja själv. Man försöker sätta honom i spel. Och det kommer, jag återberättar det här lite grann. Det kommer ett öppet brev. På den tiden hade man inte sociala medier på det sätt som vi har. Men det påminner om det här. Och det skriver man. Det går ett rykte bland folken att du och judarna planerar ett uppror. Att du själv försöker bli kung. Och det ska vi rapportera till kungen i Persien. Alltså, man visste hur man skapar ett drev. Och ifrågasätter en ledare. Klär av liksom för att försöka stoppa då. Det de skriver är ju inte sant att Nehemja försöker göra ett uppror. Men hur ska kungen i Persien kunna lita på det? Ja, det beror ju på om han har lärt känna Nehemja tillräckligt mycket. Men syftet är ju att få Nehemja att backa. Det går ett rykte bland folken. När det inte lyckas så... Ja, jag kan ju bara säga, läsa här Nehemjas svar kanske i vers 8 i det sjätte kapitlet. Jag sände honom följande svar. Inget av det du talar om har ägt rum. Du har själv hittat på alltihop. Vad de allesammans ville var att skrämma oss. De kommer inte att ge upp och arbetet blir aldrig utfört, tänkte de. De kommer att ge upp och arbetet blir aldrig utfört, tänkte de. Men istället fortsatte jag med förnyade krafter. Han såg liksom, det här får inte stoppa oss. Men då hittar de på en annan metod. Och det är att de försöker skrämma Nehemja och gillra en fälla. De antyder att det är några som är ute efter hans liv, att röja honom i vägen, och att de ska mötas i templet. Låt oss stänga templets portar till de kommer för att döda dig. Om natten ska de komma för att döda dig. Och tanken med det här då, det är ju att Nehemja var ju inte präst. Och det var inte hans plats att gå in i templet. Och så skulle de sen kunna säga, ja, Nehemja, han tror att han är lite vem som helst. Han kan liksom gå in i templet om han blir rädd. Och så liksom misskreditera honom, få honom att framstå som rädd och ynklig. Och då svarar han så här, skulle en man som jag ta till flykten? Och skulle en sån som jag få gå in i templet och ändå behålla livet? Nej, jag går inte dit in. Jag insåg nu att han inte var sänd av Gud. Alltså, de sa någonting som inte stämde med Guds ordordningar. Och då förstod han, det här kommer inte från Gud. Det här är inget jag ska låta mig luras av. Och så tror jag att jag ska försöka snart snå ihop det här. För det som är fantastiskt, det är att i den kraft som Gud ger så blir bygget klart. Och det står i den 15:e versen i det 6:e kapitlet. Muren stod färdig den 25:e Elul efter 52 dagar. När våra fiender fick reda på det och folken omkring oss upptäckte det, framstod det för dem som ett under. De förstod att detta verk hade kommit till stånd med vår Guds hjälp. Och det är väl underbara ord att få liksom avsluta det här med. Och jag tänker att jag har skrivit här, tror jag också, det ordet från Hebreerbrevet 10:36. Uthållighet är vad vi behöver för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Jag tycker att hela den här processen där de håller ut i allt det här motståndet och bygget pågår hela tiden och det blir också färdigt. Och det är klart att församlingens kallelse på den här jorden fortsätter till Jesu återkomst. När Gud ska skapa också nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor. När allt av helande och upprättelse är klart. Till dess så får vi ju för den här världens skull med den nöd och trasighet som finns här fortsätta. Men sen kan det ju vara konkreta områden, saker som Gud har kallat oss till som vi kan känna. Nu har jag, eller vi, fullbordat den här delen. Och då tänker jag att vi får ta med oss det här. Att vi får vakta i bönen. Vi får hålla ut i det som vi har satt ut för. Där vi känner att det här är Guds kallelse till mig eller till oss. Och ha blicken på Gud, på Jesus. Så finns det en väg genom allt. Och jag tänker att vi får be om öppnade ögon så vi ser liksom det Gud gör nu. De dörrar som Gud öppnar. De människor han vill rädda, hela och upprätta. Och så är vi kallade då att bygga tillsammans, sida vid sida. Och ska se om jag... Nej, jag har inte om det, men jag ska citera det här. Från kyrkan i Indien. Vårt uppdrag är att i den kraft och utrustning Gud ger genom sin heliga närvaro och sin ande förändra världen en möjlighet åt gången. Jag tänkte också säga innan vi ska se om det är någon som vill kommentera något eller så, att idag så har jag ju nu uppehållit mig väldigt mycket vid vad vi ska göra. Och också kampen det kan innebära att leva ut Guds vilja i den här världen. Och det kan ju kännas tungt ibland. Men imorgon så ska jag tala om det liv som Gud gör möjligt för oss att leva. Med då utgångspunkten i Romarbrevet 8. Och jag tänker att det är så viktigt och därför vill jag säga det nu också. Alltså Gud har ju aldrig tänkt att det han kallar oss till, det liv han kallar oss att leva, att det är något vi ska klara i vår egen kraft. Utan han vill genom sin närvaro och sin heliga ande vara kraften och göra det möjligt att vi kan få leva det liv han har tänkt om oss. Så det är viktigt att ha den här delen av arbete och byggande och att stå fast i motståndet som en del. Men också allt det vi av nåd får ta emot och att det är tacksamheten och kärleken för det vi tar emot. Det liv vi får ta emot som är drivkraften. Och det vill jag tala mer om imorgon så att ni inte känner att det här blir bara väldigt tungt och allvarligt. Utan jag hoppas att det kan inspirera men också ge en del redskap att liksom se. Ja, men det här kanske vi får räkna med, men vi ska inte låta det stoppa oss. För Gud är större.